Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv. Swedea.
Makrorådet från Dagens Industri.
Hej och välkomna till Makrorådet. Jag heter Viktor Munkhammar. Mitt emot mig har jag idag Kristin Magnusson Bernard, vd på Första AP-fonden, och Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank. Varmt välkomna ni också.
Tack så mycket.
Tackar.
Det är den 7 december och vi ska idag prata om räntekurvan, som i alla fall delvis skickar andra signaler än det man hör från många beslutsfattare och även från en del prognosmakare. Vi ska också blicka mot Kina som ju av allt att döma är på väg att byta fot i covid-hanteringen. Och då ska vi fråga oss vad det betyder för den globala ekonomin och för Sverige. Det är ju trots allt världens näst största ekonomi det handlar om. I andra halvan blir det spaningar och på slutet veckans viktigaste. Allra först, Andreas, bara ska vi ta några ord om de siffror som kom nu på morgonen. Det var ju en hel del Sveriges statistik, viktigast av allt BNP-indikatorn för oktober, som lite överraskande steg ännu en gång. Upp 0,7 på månaden och 2,0 på året, om jag inte minns fel. Det är segt virke i den här högkonjunkturen, återhämtningen. Ja. Vad vi ska kalla det.
Ja, det får man säga. En fascinerande motståndskraft. Och inte bara BNP-siffror, det gäller ju arbetsmarknad också. Faktiskt det mesta man tittar på har ju hittills utvecklats väldigt starkt. Sen tycker jag det finns sprickor i fasaden också med dagens siffror då. Om vi tittar på orderingången till exportindustrin var det väldigt tydligt ner. Hushållens konsumtion har ju utvecklats svagt faktiskt sedan en tid tillbaka. Och i förlängningen så borde det leda till liksom också en dämpad BNP, men vi får väl glädjas åt att det hittills då ändå ser ganska bra ut.
Ja, Kristin, du sa innan här att den mest välannonserade lågkonjunkturen genom alla tider. Någon hade gått och väntat i 9 månader.
Ja, det finns ju prognosmakare som nu säger att den här lågkonjunkturen vi har prognostiserat i 9 månader, den kommer närmare. Och det är ju svårt att inte instämma i det påståendet. Ja. Men jag delar Andreas bild att den framåtblickande delen är svag samtidigt som den bakåtblickande delen, för det är ju faktiskt det vi får här, fortfarande har hållit uppe väl.
Ja, då kan man väl lägga till också sånt, typiskt sådana framåtblickande som inköpschefsindex, KIs barometer och sånt. De talar ju sitt tydliga språk och det är inget språk som är kul
varsel
att höra.
Varsel går upp ganska mycket också, även om inte allt detta förstås sen omsätts i arbetslöshet, men tydlig varseluppgång.
Ja, och vi ska lite fortsätta på det här temat, nämligen vilken fot man egentligen ska stå på. Som jag sa så ska vi prata om räntekurvan. Och det blir lite tekniskt här då i början, men då Andreas, du får ta på dig pedagoghatten här. Räntekurvan som då visar hur de olika räntorna ser ut på olika löptider, man binder samman det där. I USA är inverteringen den största sedan 1981, i Sverige den största sedan 1992. Och då tänker jag att du ska dels få berätta vad betyder inverterad och sen också förklara varför skulle det här säga någonting om ekonomin framöver. Mm. Om vi börjar.
Yes,
där,
jag startar. Så får ni Kristin fylla i kanske. Ja. Så här, inverteringen, det handlar om att de korta räntorna, så de kortare löptider, är högre än långa räntor. Och relationen här, varför är den intressant? Men då kan man väl tänka så enkelt egentligen att korta räntor styrs väldigt mycket av vad som händer här och nu i ekonomin och framförallt av centralbanker. Långa räntor bestäms mycket mer av vad man tror om ekonomin på kanske 10 års sikt, om det är löptiden, så förväntningar på inflation på den horisonten och på tillväxt. Och tanken här då med den här lutningen på den här avkastningskurvan är då, när man kommer till en punkt då när korta räntor är höga och centralbankerna stramar åt och höjer mycket, vilket vi är i en sån situation just nu. I förlängningen så är ju ett syfte med den här politiken att dämpa ekonomin helt enkelt och trycka ner inflationen, och då ska ju långa räntor faktiskt då falla. Och det är det vi ser just nu då. Så förväntningar om framtiden då är ganska lågt ställda, men just här och nu då så kommer centralbankerna tumma på, mycket. Sen att den just inverteras, att den liksom bryter igenom nollan, det är ju lite siffermagi skulle jag säga. Och det är kanske inte det mest intressanta, även om jag vet att historiskt har varit en fantastisk recessionsindikator.
Ja, precis, det har varit en väldigt träffsäker indikator. Innan jag bara släpper dig helt med det teoretiska och tekniska, Andreas, så en invändning som en del har haft mot att man tittar för mycket på den här räntekurvan nu är att den, man kan säga att den är lite manipulerad av att centralbankerna har ju varit väldigt aktiva med stora köp av räntepapper de senaste åren. Dels på vilket sätt, vad menar man då när man säger det och håller med om att vi inte riktigt kan tolka signalerna på samma sätt som vanligt på grund av det här?
Ja, det håller jag med om att det är svårt att tolka. Att vi vet inte hur stor effekt de här kvantitativa lättnaderna har haft på räntorna. Och nu då när många länder, inklusive Sverige och USA till exempel, har kvantitativa åtstramningar, att man liksom säljer av sina balansräkningar, så i vilken utsträckning det lyfter räntor och håller uppe räntor är också jättesvårt. Det finns ganska få liksom estimat på det här. Sen skulle jag säga i och för sig den huvudsakliga invändningen till att jag tror att ekonomerna har rätt nu och inte avkastningskurvan då för första gången i historien, så är det att det är en sån exceptionell period i termer av att vi kommer från liksom fortfarande efterdyningar från pandemi och krig. Det är liksom också faktiskt en väldigt ny miljö. Jag tror det är faktiskt det viktiga till att man måste fundera på varför avkastningskurvan ser ut som den gör.
Precis, nu Kristin, nu ska du få ta dig an allt det götta som vi var inne på. Så har ju sån här, en inverterad kurva, oftast pratar man om man jämför med 2-årsräntan och 10-årsräntan, har varit en väldigt bra indikator på att det kommer en recession. Och nu som sagt då är det inverteringen den största, alltså skillnaden mellan de här två, den största på 40 år i USA och på 30 år i Sverige. Ändå så är snacket, som Andreas var inne lite på ganska mycket, att men det ska nog kunna bli en mjuklandning. Med det menar man oftast att visst, vi får en liksom svagare tillväxt, men liksom ingen krasch. Vi får en arbetslöshet som kanske stiger något, men inte särskilt mycket. En liksom behaglig inbromsning skulle man väl kunna beskriva det. Det är det som Fed hoppas på. Det är det som många ekonomer ändå tror är möjligt. Det är lite diskrepans här mellan liksom, räntekurvan skriker högst den kan på 40 år, medan vi i pratet kanske ser något annat framför oss. Inte ljusare tider, men inte så himla mörka heller. Hur får man ihop det här?
Ja, det är ju inte helt lätt. Och jag tänker att vi bara ska rassla igenom några argument för varför man kan behöva vara lite skeptisk. Dels är det så här att det stämmer att inverteringar har man sett innan recessioner, men man ser det vid andra tillfällen också. Så det finns en tendens för avkastningskurvan att ropa varg.
Som har varnat för 14 av de senaste 7 recessionerna.
Exakt, så som man brukar säga. Det är också så att det här sambandet funkar bäst för den amerikanska marknaden. Det funkar inte särskilt väl alls för europeiska länder, så ser man då det här, den svenska kurvan, så kan man nog ta det lite mer här, lugnt där på orosnivån. Och som ni var inne på, det är ju inte bara QE som har plattat till kurvan, utan det är ju också att andra skäl, regleringar och så vidare, gör att investerare som pensionsfonder, som den jag jobbar på, väljer att hålla obligationer med långa löptider. Men sist men inte minst så kan man ju säga att det är ingen som egentligen riktigt ordentligt har lyckats förklara varför. Vad är sambandet mellan recession då och en inverterad avkastningskurva? Dels så är det nog kanske så att det här är en självuppfyllande profetia. Vi tror att det blir recession, för vi har sett det här innan, och så börjar vi bete oss som att vi faktiskt ska dra åt svånghemmen och så vidare. Så att det kanske snarare är så att vi ser signalen och bidrar till en recession genom vårt beteende då. Men självklart är det också så att när korta räntor blir högre, så kan investerare som jag välja att få avkastning genom att köpa korta räntor, vilket betyder mycket mindre risk än långa räntor och långa investeringsprojekt, vilket i sig då sänker tillväxten. Så att man får ta allt det här med en nypa salt, och också kom ihåg att tittar ni på aktiemarknaden, vad som diskonteras där till exempel, så är det inte en recession. Och då funderar man på, är det här konsistent? Ja, det kanske det är trots allt, för har avkastningskurvan rätt och att det blir en recession, så förväntar sig aktiemarknaden att det innebär att centralbankerna sänker räntan ganska snabbt igen, vilket skulle ge en lite V-formad uppstuds och vara ganska goda nyheter för börsen. Men sist men inte minst vill jag säga att det är bara en sak ni behöver komma ihåg när det gäller avkastningskurvan, och det är följande citat från Seinfeld som George Costanza sa: "It's true if you believe it."
Okej. Skepsis där. lite då kring signalen. Och det var ju också du inne på, Andreas, att kurvan har fel, ekonomerna och Powell, centralbankschefen.
Man kan väl bara en väldigt kort ifyllnad där. Man kan väl se det där lite som att det är teknisk analys i stort. Många sitter och tittar på grafer och också på specifika aktiekurser och sådär och drar linjer och då liksom försöker förutse vad som ska hända. Och utvärderingar säger ju systematiskt att det där funkar ju inte. Men en faktor som skulle kunna förklara att det funkar är just att folk faktiskt tror på det och många gör det. Då kan det bli självuppfyllande.
Men då, Andreas, ändå Swedbank som du jobbar på, ja. Ni har en prognos på svensk BNP på minus 1,0, va?
Ja.
Nästa år.
Mm.
Kvalar inte det in i det här som avkastningskurvan skulle indikera? Eller är det en för liten nedgång för att liksom matcha den här stora inverteringen?
Det är väl också då en oklarhet. Vad är en recession? Måste man ju då definiera. Ja. Och i USA så finns det ju då en tydlig faktiskt definition av det. NBR i efterhand klassificerar det här var en recession. Något sånt har vi faktiskt inte i Sverige. Och precis som Kristina nämnde så liksom det här är mest tillämpligt på USA. Jag skulle kalla det vi i Sverige går in i för en lågkonjunktur och inte recession. Därför att det är inte tillräckligt stark och långvarig nedgång enligt vår prognos.
Och det är inte heller så att hur mycket kurvan inverteras kopplas till hur djup nedgången blir i ekonomin. Det sambandet finns inte, utan det är ett ja-nej-samband. Blir det nedgång? Ja. Ja. Antagligen.
Ja, okej. Bra. Någonting som kan ställa alla prognoser på ända, Kristin, är ju det som håller på att hända i Kina nu. Där ju av allt att döma regimen håller på att ställa om hela sin covid-linje. Senaste som kom nu på morgonen är att man ska kunna vara hemma och vara sjuk. Inte behöva bli inlagd på sanatorium, höll jag på att säga. Så tjusigt har det kanske inte varit. Det får väl tankade mer till bergtagen och schweiziska alperna. I det här fallet har det väl varit snarast någon snabbt uppbyggd barack ute på någon åker. Men flera sådana saker har vi sett efter de här omfattande protesterna för några veckor sedan. Och då skulle ju Kina kunna bli en motvikt till den nedgång vi ändå ser framför oss i stora delar av framförallt västvärlden. Det kan också bli så att vi får sjukdomskaos och ännu mer störningar i leveranskedjorna. Vad tänker du här kring Kina? Att det kommer spela roll står ju klart i alla fall. Det är världens näst största ekonomi.
Så är det. Och om vi försöker ta det lite i på någon slags systematisk ordning här. Så det som då händer är att man har aviserat ett antal lättnader i covid-politiken. Kinesiska aktiemarknaden har fått glädjefnatt på nyheterna. Samtidigt så är då aktivitetsindex, export-importsiffror och så vidare jättesvaga. Så det är ju inte så att realekonomin än, fastighetssektorn och så vidare, har fått tagit fasta på det här. Jag gissar att öppning kommer ske i två faser. Man kommer först behöva testa och se lite, för precis som du säger, har man låg vaccinationsgrad, en högt belastad sjukvård redan i utgångsläget och precis som alla andra länder som öppnar upp så kommer det nog bli lite värre först. Det gör också att jag tror inte att man ser så mycket i ekonomin för en kanske andra halvan av 2023. Och det är ju också, om allt går väl då, så tror jag man kan få en ordentlig uppstuds mot andra halvan. Men för helåret, så även om det nu då kommer ett tillväxtmål på 5%, så blir det sannolikt lite lägre än det. Och det finns ju stora risker här i att man faktiskt får stänga ner igen. Penning- och finanspolitik som har varit expansiv kommer sannolikt stramas åt lite då i takt med att man öppnar. Så det gör ju inte att man får någon jätteboom, skulle jag gissa, i kinesisk ekonomi. Samtidigt kan det vara nog för att trycka upp råvarupriser globalt sett, som precis nu har fallit ganska ordentligt. Lyssnarna har ju säkert tittat på oljepriser och så vidare. Så att det här kan ju bli en ytterligare faktor som går i en helt egen takt jämfört med världsekonomin i övrigt.
Ja, och vad blev slutsatsen där?
jag tror att slutsatsen är, visst, jag tror att det blir en större tillväxtimpuls jämfört med i år, men det blir inte den här stora kraftiga rekylen som kanske alla hoppas på, utan tittar vi på tillväxt mellan 2-3% i år så hamnar den väl kanske mellan 4-5 nästa år, och visst är det en fördubbling, Men det är inte, det löser inte allt.
Nej, en parallell man kan dra annars, Andreas, är till finanskrisen när ju Kina fjärde kvartalet 2008 lanserade ett enormt stimulanspaket. Och visserligen så brakade de flesta ekonomier ordentligt i backen 09, men att Kinas, som ju växte med ungefär 9% i året, bidrog till att hålla världsekonomin lite under armarna står helt klart. Fullt så mycket hjälp verkar inte som vi kommer få om man ska tro Kristin.
Nej, och frågan är ju också lite faktiskt vad vi ska önska oss. Lite som det Kristin hinner på så skulle jag se ett scenario där Kinas framgång faktiskt blir Europas och USAs motgång. Åtminstone i närtid. Och det handlar ju då om att det som mycket har drivit ner råvarupriser i år är ju Kinas motgång. Och det är klart att skulle Kina vända upp till det bättre mer än väntat under nästa år, då skulle det driva upp råvarupriserna.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Inte minst priset på naturgas. Vilket då skulle lyfta inflationen i Europa och USA. Och kanske då tvinga centralbankerna, ECB och Fed att hålla fast vid eller höja räntorna mer än vad som nu är väntat. Och därmed faktiskt driva ner då europeiska och amerikanska ekonomier. Så det är lite sådär, vad ska vi egentligen hoppas på? Vi hoppas på att det ska gå bra för Kinas hushåll och sådär såklart och få döda. Men rent ekonomiskt så är jag inte säker på att det kommer gynna Europa att Kina vänder upp till det bättre.
Ja, det är ju ett tveeggat svärd lite där. Starkare tillväxtimpulser men också starkare inflationsimpulser. Det låter som det är lite så du ser
jo,
på det.
Jag håller med och det vi ska se här är ju också att den inhemska balansen för Kina, hur man tänker kring de här sakerna är också en annan spegelbild. Jag tror inte man vill elda på samma sätt som man gjorde 2008. Jag tror man kommer vara ganska återhållsam. Man har låga inflationssiffror. Kärninflationen är under 1% i de senaste mätningarna. Så att å ena sidan kan man ju säga att visst, man kan hålla penningpolitiken hyfsat expansiv kanske, eller i alla fall ligga still, men man vill nog fasa ut finanspolitiken. Och det gör ju också att man inte riktigt, det man exporterar är ju i så fall tillväxt och efterfrågan på råvaror. Men inhemskt så har man inget inflationstryck.
Nej. Bra, innan vi avslutar den där så kan vi väl bara nämna att nu har ju faktiskt som oljepriset just fallit under $80 fatet för första gången sedan 13 helgen, alldeles i början av året. Så att än så länge så ser vi inte någon riktig rush till följd av den här omsvängningen i Kina. Då går vi över till spaningarna. Kristin, du har plockat upp en lyssnarfråga vi fick in här för ett par veckor sedan från Ola. Efternamnet har jag tyvärr tappat. Om kopplingen mellan mikro och makro och hur... Ja, du får berätta hur du tänker kring det. Det räcker nog. Du kan inte tala för alla här.
Nej,
som är gäster.
Men det var ju väldigt trevligt med en lyssnarfråga. Så det här tänker jag, det måste vi spana kring.
Ja.
Och om vi börjar då. Traditionellt så finns det inte så mycket motsättningar mellan makro och mikro. Därför att de här stora makromodellerna man använder på centralbanker till exempel. Det bygger på traditionell mikroteori då, där människor är rationella. Vi är framåtblickande även om världen är osäker. Och det går att räkna ut på ett ganska standardiserat sätt i förväg. Hur vi kommer reagera på till exempel högre ränta eller inflation. Marknader är effektiva och priser, de är rätt, det vill säga de reflekterar då fundamenta. Men det som är den spännande delen mellan makro- och mikroekonomi, det är ju det som man brukar kalla beteendeekonomi eller modern mikroekonomi om jag får säga så. Det här är egentligen psykologi översatt till ekonomiskt beslutsfattande. Och då inser man att människor är allt annat än rationella, priset är inte rätt, det kan finnas gratisluncher på marknader och därför är marknader inte effektiva. Och det jag tycker är att det här är helt avgörande för att framförallt förstå finansmarknader, vilket då är jobbet jag har. Så nu kommer lite exempel här på hur vi människor funkar i praktiken. När minusräntan infördes sparade folk mer. Helt emot ekonomisk teori. Vi människor hatar att förlora mer än vi gillar att vinna. Och vi blir brända under lång tid om vi har förlorat pengar. Det finns forskning från börskraschen 1929 som visar att folk sen stannade utanför börsen i generationer för att de aldrig ville ta risk igen trots att de förlorade mycket pengar. Flockbeteende är mycket vanligt på finansmarknaden. Vi springer efter samma saker som alla andra investerare. Det blir ännu värre i homogena grupper, det vill säga om till exempel vi ålder, kön, etnicitet är lika på finansmarknaden. Då skapar vi ännu fler bubblor. Priset är inte rätt, det avviker från makrofundamenta, så att som investerare är inte alltid det viktigaste att räkna ut vad en aktie borde vara värd, utan vad vi tror att andra tycker den är värd. Vi har överhuvudtaget som människor jättesvårt att förhålla oss till situationer vi inte har varit med om, men efter vi har upplevt någonting så tror vi att världen kommer fortsätta fungera på det här sättet. Det här är jättesvåra beteenden att få in i makromodeller och jag tror faktiskt att det är ett stort skäl till att makroprognoser så ofta slår fel. Och ska vi ta några exempel som är då aktuella just nu så har vi en massa hushåll som för första gången möter högre räntor. Jag är ganska säker på att deras reaktionsmönster ser annorlunda ut än hushåll som har varit med om det här innan. Det kan både vara så att man lite inte riktigt tar in att det här faktiskt händer. Och gör man det så tänker man att räntan nog snart kommer sänkas igen så man håller uppe konsumtionen. Men ju längre det här pågår så kan man då ha hushåll som istället aldrig mer kommer ta stora lån eller spara mycket på börsen. Så det här kan liksom slå åt båda håll helt enkelt. Men som vanligt har jag inte kommit på allt det här själv utan den som faktiskt är bäst på att ha tänkt igenom sambandet mellan psykologi och makro, det var Keynes för snart 100 år sedan och man får väl se det som ett visst misslyckande för vår profession att vi inte har lyckats få in det i modellerna på ett bra sätt sedan dess. Så tack Ola för frågan.
Ja, och tack Kristin för, inte kanske svaret, men spaningen. Det är lätt som en, eller du kan få kommentera det först Andreas, en slakt av professionen nästan. Ja, inga av de här antagandena stämmer.
På ganska goda grunder får man ju säga. Ja. Jag delar väldigt mycket Kristins vy där. Och man kan väl säga för sig, det har ju... Makromodeller har ju i decennier nu baserats på mikro. Det som har skett, vad jag förstår, jag följer inte liksom teoribildningen jättenoga, men de senaste makroekonomiska modellerna baseras ju på det som kallas heterogena agenter mer. Och det är ju ett försök faktiskt att då inse liksom och ta hänsyn till att människor är olika. Och redan på min tid när jag läste så delade vi upp hushåll i antingen de som var fullt rationella och långsiktiga och så fanns det en viss andel som var myopiska eller kortsiktiga. Det var liksom så sofistikerat det blev. Nu är de modellerna lite mer avancerade men det är klart att det är väldigt svåra saker att fånga också i makromodell. Så på något vis, jag är lite sådär, vi får nog kanske inse att det där kommer riktigt aldrig göras på något vis.
Nej, och kanske är inte poängen att det kan göras fullt ut. Kanske kommer man ganska långt till att bara ha med sig lite tänk kring hur många hushåll i den här ekonomin lever då från dag till dag som man brukar säga har inget buffertsparande, ingen möjlighet att ta lån och så vidare. Och är också, vad har vi för åldersfördelning här? Hur många är yngre, äldre, hur många har barn? Det brukar påverka ens beslutsfattande till exempel. Så att komplettera det lite med psykologi kommer rätt långt på. Britten är väl de som har varit bäst på det här skulle jag säga. För de har till exempel när de sätter skatter och så försökt få med ganska mycket ekonomisk psykologi. Hur ska man egentligen få folk att betala skatt?
Ja, och de var väl också först med intresserade av den här nudging unit.
Exakt.
Som ju Richard Thaler fick ju ekonomipriset för några år sedan. Som har forskat kring just de här beteenden och sånt. Att man försöker så att säga, organisera valsituationer så att man ska puffas lite åt ett bättre håll snarare än åt ett sämre. Kan man väl lite vanvördigt beskriva nudging.
Och den andra professionen som jag har tagit till sig det här fullt ut är ju finansmarknaderna. Där folk kanske, huvudsaken är ju ändå att man skapar avkastning åt sina kunder och då accepterar man att människor är som de är om det är det man behöver göra för att uppfylla sitt uppdrag.
Ja. Bara en jättekort sak, väldigt konkret sak på skillnaden makro och mikro möter jag nästan dagligen i min vardag måste jag säga. Därför att frågar du en privatekonom så säger de alltid att det är bra med sparande. Frågar du en makroekonom idag så ser de risker med detta, inklusive jag själv. Därför att det problem är att om alla följer privatekonomernas råd att spara, 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 då kommer det sparas för mycket och det konsumeras för lite och så sänker efterfrågan och ökar arbetslösheten. Det är liksom, tycker jag, en väldigt konkret skillnad på makro och mikro som jag möter dagligen.
Ja, och nu är det du som är här och pratar, så då kan du ju säga konsumera då, förutsatt att man har råd förstås, ska vi säga. Bra, tack för det. Det blev en lång och rolig utläggning. Vi fick med både Keynes och Richard Thaler. Andreas, nu blir det något mindre teoretiskt när du ska spana. Det handlar om nästa år och hur Riksbanken ska förhålla sig i ett läge där inflationen i euroområdet biter sig fast längre än här. Är det korrekt uppfattat?
Jag är ju trots allt prognosmakare, så jag tänkte stå för en spaning inför nästa år då. Och då ska jag väl först säga att vårt basscenario är det här, att centralbanken kommer höja lite till i närtid, men ganska snart i början på nästa år så tar det stopp, man slår i räntetaket och faktiskt om ett då så börjar de sänka räntan och inflationen är övergående, trots allt transitory. Men jag tycker det finns en växande risk för att inflationen i euroområdet biter sig fast. Och det skulle ju innebära, men det så finns det tecken på faktiskt att lönerna stiger lite mer än väntat. Vi har en del länder i Europa, inte så många, men som faktiskt ju har inflationsindexerade löner. Belgien har det till exempel framförallt, va? Vilket är ett fantastiskt sätt att skapa en löneinflationsspiral på. Ja, inte någonting att rekommendera då, ska jag säga. Men det finns lite tecken på inflation, va? Och dessutom så är det så att staterna i euroområdet generellt sett är ganska generösa i sina stöd till hushåll, till skillnad från i Sverige. Det har kommit ut pengar redan, man har satt tak på de där gas- och elpriserna och sådär, va? Dessutom så är det så att det typiska europeiska hushållet är inte särskilt räntekänsligt. Så de höjningar som ECB hittills har gjort har liksom inte märkts eller känts. Så att ECB skulle mycket väl kunna trumma på med ganska mycket räntehöjningar. Jag såg OECDs prognos för ett par veckor sedan var ju till exempel att de ska dubbla styrräntan från dagens nivåer då. Och då kommer vi då till Sverige och konsekvenserna för det. Därför att en utmaning då, som Riksbanken och framförallt Stefan Ingves har pratat, är att man måste hålla det här respektavståndet till ECB för att inte då kronan ska försvagas mer än nödvändigt.
Att styrräntan inte kan avvika för mycket från ECB,
yes,
så är det han menar där.
Det är det han menar där, va? Och då tror jag helt enkelt, min spaning i det här scenariot, om ECB tvingas trumma på mer så måste Riksbanken, eller jag hoppas åtminstone att de då faktiskt släpper det här respektavståndet, därför att svensk ekonomi är mycket mer räntekänslig och skulle man inte göra det och följa med ECB så skulle man verkligen sänka svensk ekonomi, inte bara i en lågkonjunktur utan då också en recession skulle jag säga. Så att då tror jag man måste släppa det här respektavståndet och alltså inte höja lika mycket, vilket i sin tur skulle leda till en svagare krona, allt annat lika, och lite hög inflation. Sen ska man komma ihåg att det som styr kronan nu är ju väldigt mycket allmänt risksentiment. Så räddningen för Riksbanken skulle kunna vara att liksom risksentimentet ändå förbättras då, så att vi inte får den här alltför svaga kronan.
Det har vi ju verkligen sett senaste månaden bara.
Absolut.
Kronan är en krona starkare mot dollarn exempelvis jämfört med vad för inte så länge sedan. Jaha, Kristin, vad säger du då om Andreas tanke här? Dels det här scenariot, att det blir på det här viset, och också vad Riksbanken... Det är ju faktiskt inte Stefan Ingves som ska leda Riksbanken. Han sjunger liksom bara några veckor kvar nu. Sen blir det riktigt den som vi inte vet riktigt hur han ser på det här.
Nej.
Det är ju en faktor också.
Absolut. Och dels vad gäller först prognossidan då, så håller jag med om att jag tror euroområdet kan hålla uppe ganska bra. Det finns ett jättestort uppbyggt sparande i euroområdet också som man inte har pratat lika mycket om, men liknande som har varit på amerikanska sidan då. Sen har ju också ECB aviserat att man möjligtvis, även om man tänker banta balansräkningen, så kanske man kommer stötta skuldsatta stater i alla fall. Så det blir det här lite ge och ta, så man kanske höjer räntan men lättar lite via balansräkningen. Hur man utifrån det här ska få ner inflationen har jag personligen inte förstått, men det är nog lite mer av en politisk fråga, om man får säga så. Men tillbaka till det Andreas säger, och där ju du och Stefan Ingves faktiskt är helt överens, är ju om svårigheten att bedriva en självständig penningpolitik i ett land där inflationen importerar och konjunkturen är lokal. Och det tror jag kommer vara den stora frågan, hur man väger det för direktionen under nästa år.
Ja,
Och apropå det, Viktor, ja. Så nästa år så är det faktiskt 20 år sedan vi hade folkomröstningen om euron. Kanske är det en fråga som ska lyftas igen då?
Det brukar ju bero på hur svag kronan blir, hur stödet utvecklas.
Ja, just det. Bra, tack för det. Det ska vi fira på andra sidan årsskiftet. Nu ska vi däremot runda av här, och Kristin, det blir du som får sista ordet. Veckans viktigaste, vad man verkligen inte får missa den allra närmaste veckan, men ja, det är inte så noga, närmaste tiden.
Ja, nästa vecka är det en stor centralbanksvecka. Det är ECB, det är Bank of England, det är Norges bank. Men den stora frågan, den gäller förstås Federal Reserve, den amerikanska centralbanken. 13 december får vi amerikansk inflation. Den förväntas ha fallit lite ytterligare från då 7,7 till 7,3. Sen dagen efter är en 50-punkters höjning cementerad förväntansmässigt i marknaden. Men blir det det? Ja, det beror ju förstås på det här inflationsutfallet. Det avgör också om vi får se ett ytterligare beteendepsykologiskt fenomen, nämligen tomterallyt. Tomterally betyder att börsen blir väldigt glad på slutet av året. Finns ingen som helst ekonomisk förklaring till det här, utom att alla vill se ett gott slut.
Ja, tack för det. Ett gott slut önskar vi också till er två. Det var sista gången för terminen ni var här. Tack för den här hösten. För lyssnarna och mig återstår det ett program till, men vi önskar ett gott slut på den här sändningen. Tack Andreas, tack Kristin, tack alla som har lyssnat. Hej hej!
Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
Det börjar bli rätt sent. Kanske dags för ett uppiggande stopp. Hos oss på Circle K serveras alltid nybryggt kaffe. Och nu kan du även välja en säsongsbrygg med smak av smörkola och mörk choklad. Kaffe från 25 kronor och en nygräddad bulle till för bara en 10. Sväng förbi oss på en riktigt god kvällsfika. Välkommen till Circle K.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.